Ja, det här var Ralf,
Pierre
och Joakim.
Välkomna till Elströmspodden. Hej och välkomna till Elströmspodden. Vi kör vidare och det är lite skolstart. Vi tänkte att vi skulle se hur ni är i matematiken. Vi är ju tre elströmmare som sitter här och då får ni räkna ut hur gamla vi är. Jag är ju född 1976.
Och jag och Joakim då är född 92.
Och pappa Ralf är född 1952.
Yes, då har ni gjort den matematiken. Härligt! Vi har ju en intressant bakgrund också som vi ska hantera lite, och vi börjar väl i skolåldern då, för det är ju skolstart nu. När började du skolan, pappa?
Ja, det var 1959 i Bruksskolan i Degerfors. Min första fröken hette Elsa Friberg, en jättetrevlig lärarinna. Jag gick ju där i sex år då, på Bruksskolan. Jag hade någon lärare.
I Degerfors?
I Degerfors, ja. Jag hade en lärare som hette Ingemar Ansgar som jag inte gillade speciellt mycket. Jag gillade väldigt tidigt, tyckte om idrott och gymnastiken var ju en höjdare, tyckte jag. Men betygssättning från honom var att man inte kunde simma 75 meter bröst och 25 rygg. På den tiden var det ju bokstavsbetyg. Och jag fick B som kanske motsvarade en två eller något liknande. Ja, men jag var ju med. Jag vann i friidrott, 60 meter kast med liten boll, längdhopp och duktig pingis, spelade fotboll och allt så. Men det räknas inte, tyckte han, utan det var simningen då. Så att vi var 12 och 16 killar i min klass. Jag gick på simskola i Karlskoga.
Ja.
Och man anställde sig inte över hövan för att man skulle klara sig snabbt. Man fick ju ledig måndagarna då. Så man var inne där då. Så att man kämpar inte till det jättemycket för att man ska klara de där 75 meterna. Utan. Men det var i första till sjätte klass var det, var det trevligt, ska jag säga. Jag hade bra klasskamrater, men det var läraren som var lite större, tycker jag. Annars, jag hade en som hette Åke Ring också som var bra. Vi hade honom i historia ibland. Jag tror det betyder också mycket hur lärarna är mot eleverna, om man blir bra i vissa ämnen eller inte. För vissa tycker jag då, gillar man inte läraren plus att han kanske mycket repetitioner och hit och dit, så tycker man kanske inte det är så speciellt kul det ämnet, och det styr ganska snabbt upp.
Men skolgången var bra, och gick du på lördagar, alltså ja. Hade du en bra, det så länge sedan var det alltså?
Så länge sedan var det, ja. Vi gick lördagar, det var ju
hela dagar då?
Nej, det var halvdag, uh-huh. Ungefär halv 11 tiden slutar man dem, så att det var inte bara korta lektioner då. Men sen gick jag ju upp också och till realskolan då. Där fanns ju fyra eller tre år man skulle göra, och tre år var alldeles för avancerat för mig.
Men hur gammal är man när man kör realskolan då? Är det, vad motsvarar det?
Ja, det är väl när man är 13 år, kan man säga. Så,
det, är det högstadiet nu då?
Ja, alltså jag gick ju 1969, och jag tror att vi var en av de sista skolorna som hade realskolan.
Sen vad var det för speciellt med realskolan? Eller
Nej, speciellt. Det var väl, det var inte vad jag ska kalla jämföra med, men man läste fyra år till och då man får en bättre utbildning naturligtvis om man läser fyra år till.
Och sen kunde man läsa vidare då, man kunde hoppa i gymnasiet?
Man kunde läsa efter sjätte klass, upp till nionde klass gick man. Ja. Eller också gick man över och till realskolan.
Okay.
Så att det gick att gå vidare ändå, men det var inte aktuellt för mig, om man säger så, utan den inställning jag hade i skolan var väl att jag skulle klara mig ur och få den här mössan i realskolan. Inte jag skulle få så bra betyg, men jag tänkte säga att jag skulle försöka bli bra i fotboll. Om det inte det lyckades så skulle jag börja läsa igen naturligtvis. Men nu var det ju så att jag funkade rätt bra i fotbollen. Så att, jag vet också när jag tog realen, det var nere på Stora Vallaskolan, nära fotbollsplanen i Degerfors. Jag stod min moster och min mamma och pappa där. Och ibland var det ju så när man stod inne att man kunde bli kuggad.
Sista dagen. Fick man inte springa ut. Den är jobbig,
ja.
Var det några som inte fick göra det?
Jag tror inte det. Men jag gjorde ju så. Jag smög mig ut. Och de stod och tittade. Och så gick jag bakom dem. Och stod med en skylt med Stor Ralf på. Och jag väntade lite grann. Och tittade. Var det är någonstans? Så knackade de på axeln. Och stod jag bakom dem. Alltså. Men
fick man åka sådana här fina bilar och så också? Eller var det något sånt? Nej. Det var höllast då kanske?
Nej, inte höllast. Ingenting sånt överhuvudtaget. Okay. Det var ju kalas hemma, kan man väl säga. Också.
Men real, det stämmer väl ändå. Alltså, så jag får inte ihop det. För då, det är inte gymnasiet, utan det är ju högstadieutbildning då, ja, kanske, alltså, men det var, kunde man fira också?
Ja, det kunde man göra. Nej, man kunde gå vidare sen också, som sagt. Men gick ur realskolan. Jag läste 10 år sedan var det dags att jobba, helt enkelt.
Ja.
Så att, sen gick jag i skola senare också, när jag bodde i Åtvidaberg, Jobben och Magnusson.
Och den skolan, det var ju då, och då var det liknande gymnasien då, kanske. Eller det var ju någon inriktning på det, måste jag ha varit. Eller det kanske inte var. Det kommer du inte ihåg.
Jo, då. Nej, vi hade väl jobbat eller varit på facit, vad man ska kalla för Ben och jag. Ben och på lagret, jag höll på med namn, fakturer där och grejer. Så sökte vi in till Ljungstedtska skolan i Linköping, då 4 mil från Åtvidaberg. Ben kom in på någon bankkurs helt makalöst. Alltså, jag fattade inte Ben, för att han hade gått 9 år och jag hade i alla fall gått det. Jag kom in på något som heter kontors- och distribution. Första rasten så kommer Benny och så säger Benny och säger vi att 20 frågor, ganska enkla sa de, som ska kunna dem. Och alla andra hade 17 och 18 och jag hade 3. Så.
Ja, det var inte läge att fortsätta den banken.
Så jag sa till Benny, det är bättre att komma över till min klass. Det är 12 tjejer och jag. Så det är perfekt. Så det var stor kontors- och distribution och det. Så där, ja, jag vet inte om det var hjälpklass eller vad det var, men i alla fall så...
ni passade bra in där, okej. Okay. Ambitionsnivån var...
Nej, vi hade trevligt. Vi hade inte uppe skolböckerna i väskan på hela året. Jag hade 4,5 i snitt och Ben och 4. 5 var ju max då.
Så det är det du förespråkar, att man ska ha det så bekvämt som möjligt?
Nej, det ska jag väl inte säga. Men vi hade ju... Ja, vi styrde och ställde rätt mycket. Ben och jag var 19 och 20 och tjejerna var väl 16-17 och... Vi hade en lärarinna, Birgitta Alm, som var väldigt snäll. Så att första fredagen då, i första veckan där, så sista timman då, så var det engelska. Då säger Benny, men när vi gick i skolan var det roliga timmen, sista timmen.
Ja, ni fick igenom det.
Vi fick igenom det. Ja. Då hade vi sådär, man skulle hänga. Jag drog 3, jag gick fram till
taget. Hänga gubbe,
ja. Och så visar de bra, de är ju ganska blyga tjejer. För det är fram ett K på första bokstaven, sträck i mitten och K på sista.
Uh-huh.
Och så skulle tjejerna fortsätta gissa L och M. Och då gissade de, de var så blyga.
L och M kan de inte säga.
Men de vågar inte säga
något.
Då kommer Benno och Stuna och han skriker naturligtvis U.
Uh-huh.
Då kunde inte jag hålla med. Benno, tyvärr Benno, inte U, det var Ö, kök.
Ja,
Mm. Så det var en trevlig tid.
Jag märkte det, diskussion, alltså L och M där emellan. Ja, då hörde du bra hemma där. Men ja. Sen kan man ju säga facit också, för att knyta an till Åtvidaberg. Det var ju kontorsmaterial och det var ju maskinskrivare och sådär, va?
Ja, vi hade maskinskrivare.
Och de gjorde en liten mister när de dömde ut totalt att miniräknare var en hit.
Ja, de gjorde ju det, för att de räknade inte det när elektroniken kom in i det hela. Så japanerna då, så tyckte de att det var ingen märkvärd med det. Det bet de sig själv.
Ja, det gick ganska fort ut.
Jag tog inte många månader förrän de hade passerat dem med mig. Det är ju så, är man ledande på en sak på marknaden, måste man titta i backspegeln och då måste man hålla de här avståndet till de som ligger efter. Man får inte vara nonchalant och tycka att vi är så fruktansvärt bra och vi behöver inte oroa oss, vi dominerar världsmarknaden. Och så struntar de helt och hållet i elektroniken och pang sa det, så körde japanerna på bin och åker.
Ja, men det har man ju att lära i dagens samhälle också, med telefonmarknaden och Ericsson och Nokia och hela det här. Det är inte helt lätt att ligga där framme och nosa.
Nej, det är inte det, men det kolla backspegeln, håll avståndet. Så det är
viktigt. Kan vi sammanfatta det att man ska läsa mer i skolan kanske? Och då går vi över lite på den yngre generationen. Jag är väl mellan generationen där, men jag började min skolgång i Monaco faktiskt.
Mm.
I klass 11C, jag vet inte, man börjar vara bakvänt där tror jag.
Det verkar så.
Ja, det verkar så. Jag gick i alla fall i 11C när jag var 6 år gammal. Och då var det ganska intressant, för de var ju ganska strikta där. Och då fick man ställa upp sig upp... i hur duktig man var. Alltså den som var bäst och gjorde bäst på testen fick stå först, och den som hade sämst på testen fick stå sist när man gick in i klassrummet. Och sen så var det en tydlig avdelare där hälften var de bra och den resterande hälften var de dåliga.
Var hamnade du någonstans?
Jag var faktiskt på gränsen där, för jag kunde ju inte franska från början, så att jag var ju ganska dålig från början, för jag fattade inte vad de sa. Men sen så efterhand så flyttade jag upp där. Men det var mycket stå i skamvrån och lite sådär, man fick stå i ett hörn där med någon strut på huvudet.
Ja, det var tuffa tag.
Ja, det var tuffa tag faktiskt. Men det var, ja, och man gick från 9 till 5 tror jag sådär. Så att när jag kom hem till Sverige sen när vi 8 års ålder, då var det fantastiskt att få ha rast på en skolgård. Vi hade ju rast på balkong i Monaco, så jag vet, jag slängde mig i varje vattenpöl, och det var, jag tror det var därför jag var målvakt i början också, för jag gillar att slänga mig så mycket.
Nej, jag kommer ihåg att det var just väldigt noga också. Vi var ju tvungna att hämta, och vilka som hämtade från skolan, för det var väldigt strängt. Och var det någon främmande som skulle hämta, var det väldigt tveksamt faktiskt att du släppte kom med då. Och jag vet också en grej som du reagerar för, det var eran gymnastik.
Ja, den har något minne som var helt starkt.
Ja, nej, ni sprang runt där och sprang ni runt där och skulle ni anda.
Ja.
Det var det ni gjorde hela tiden.
Ja, men de var så jävla strikta, vet du. Det skulle andas två in genom näsan och två ut genom munnen. Och det var ju så här, man skrattade ju liksom. Men den som skrattade, han fick ju liksom en hurring. Ja, så att det var
tuffa tag. Det är skillnad på att ta i skolan idag, får man säga.
Ja, det var skillnad på Frankrike och Sverige kanske, ja, framförallt. Sen körde vi vidare, bodde ut i Näset och hade en väldigt trevlig skolgång där och så. Och sen landade väl vi in på ett gymnasium, heter det ju nu för tiden då. Då hade man ju betygsskala 1-5. Och där, det är ju svårt alltså. Nu lirar mycket fotboll. Jag hade ju alltså, 50 och 60% frånvaro, för det var ju... Ja, dels var det ju ÖIS pojkjuniorlag, och så var det stadslag, och sen så var det juniorlandslag, pojklandslag, och sen så var det ÖIS A-lag. Så vi låg ju på träningsläger 2 veckor i Florida, och sen så var det EM-kval med juniorlandslaget, och var det en vecka i England, och så var det ju väldigt snälla lärare, och det var ju jag, Kalle Corneliusson faktiskt, som gick samtidigt där i samma klass. Så han var så snäll, kommer ni nu igen med våra lappar där, och han bara skrev under. Så att det var inte helt lätt att hålla uppe de betygen, så jag kan väl säga att jag drog ner han i skiten där. Men jag hoppade faktiskt av där när det blev för mycket, för jag hade för dåliga betyg, och så fort jag hade hoppat av så höjde Kalle sina betyg. Men jag började 1 år senare, och då skärpte jag till mig faktiskt, så att jag fick en bra, helt okej avgångsbetyg, vilket gjorde att jag även kunde söka in till universitet i USA då.
Ja, det var inte illa.
Nej, jag är faktiskt väldigt stolt över det. Det känns fantastiskt nu i efterhand och varit med om det. Jag har en civilekonomutbildning med modedesign som inriktning. Den är ju lite annorlunda. Och sen så spelar jag fotboll för att få scholarship. Så att den kombinationen är nog svår att hitta. Men det gick bra, så jag fick 4 år där.
Ja, men du fick ju betald utbildning.
Ja, det var ju fantastiskt. Det var ju jättekul.
För du var ju skadad det sista halvåret, va?
Ja, jag var skadad i ÖIS där. Så att då...
Nej, men jag menar i USA på college.
Ja, det var jag skadad också.
Ja, sista halvåret. Och det kostade 125 000 det halvåret. Så du,
ja, det fick jag ja.
Ja, fick du hjälp med, kan man säga. Ja. Men tänk om du har betalt 4 år och kostade 125 000 per termin.
Ja, det var ju bara för skolan. Sen var det ju room and board och allt annat. Så att den kostade ju bra mycket faktiskt. Det var ju så.
Det var tur att du höll det frist så pass länge.
Ja,
annars
precis.
Har du aldrig kommit igenom skolan.
Nej. Nej, man kunde ju få det för akademiska meriter också. Men jag var väl inte riktigt nära där kanske. Ja, så är det. Men jag kan dra en liten parentes till Hvitfeldtska gymnasiet faktiskt. Jag flyttade tillbaka där på gymnasiet när jag och Kalle gick där.
Corneliusson, ja.
Kalle Corneliusson. Och då var ju han... Vi var ju ordförande i idrottsrådet där. Och han var vice ordförande då. Och vi skulle välja vilka tjejer som skulle vara med i volleybolllaget.
Oj då, jag förstår.
Ja, de kriterierna var intressanta. Men det som är roligt idag, det är att vi faktiskt sitter i ÖIS då. Jag jobbar som klubbdirektör och han är ordförande i sportrådet. Så ja, vi har blivit lite seriösa. Vi har lite andra kriterier idag. Men det är kul att följas åt och utbildning... Och fotboll tillsammans då känns kul att ha vänner där man kan göra saker tillsammans och även kanske växa upp och göra det på riktigt också, inte bara latcha.
Inte bara lek, nej.
Nej. Joakim, nu har inte du fått vara med på ett tag här. Du känner lite utanför.
Ja.
Det går ju fort där. Det är ett engagerande ämne, men hur har din karriär varit? Har du betyg, fullständiga betyg i något ämne?
Ja, det har jag nog, tror jag.
Men du gick också på Näsetskolan?
Ja, jag började ju ute i Näset, precis. Ja, du började i Frankrike, men då gick jag i Näsetskolan också. Men ja. Började där och gick senare upp till Tynnerhetsskolan i högstadiet. Och sen så fick jag ju, började jag först på gymnasiet på Sjölins. Och sen så på grund av fotbollen då, så fick jag byta över till idrottsgymnasiet.
Sjölins, jag bara, det är ju Sjölins är ett av de finaste ställena, privatskola i Göteborg där. Det var lite finare, lite bättre.
Var så förut kanske, men inte längre. Okay. Jag inte.
Och sen bytte du rätt av till ett idrottsgymnasium?
Ja, men det är ju det som var problemet också. På Sjölins så läste man något som heter CASE och man kunde till exempel läsa halva, eller man läste till exempel svenska B då, svenska 2 heter det då kanske, någonting sånt där.
Ja, det är ju sånt jag har läst, men det finns säkert.
Ja, men då kanske man läste halva den i kursen i ettan och halva i trean skulle man göra. Så då fick jag med mig då bara halva svenska B-kursen då. Och det är ju ganska svårt när man läser en kurs på kanske en termin då på en annan skola. Så jag fick ju inte med mig jättemycket betyg från ettan, men ändå försökte komplettera upp dem hela vägen i tvåan. Och sen så började jag träna med Gags också på A-lagsnivå och träna 9 på morgonen varje dag. Så jag skulle gå där 1 till 2 timmar på eftermiddagarna efter klockan 12 efter vi hade tränat klart och käkat lunch och så. Så det var inte jättebra. Och samtidigt som jag hade ju kompisar som i laget då som redan hade gått klart skolan, väldigt många så.
Studiedisciplinen var så där kan man säga då. Det var godare att gå ut och ta en lunch på Avenyn alltså.
Ja, så kan man ju säga att det var lite. Men sen så fick man ju ta tag i det igen egentligen.
Har pappa legat på det någonting eller är det liksom, vad
har du det? Ja, jag har försökt uppmuntra naturligtvis, även mamma då som Karina.
Ja, det kan man ju säga.
Har
det har inte varit jättehårda kanske med det, men det är, jag ska inte.
Men nu, så du har inga fullständiga gymnasiebetyg nu?
Jag började läsa i kapp förra året. Så läste jag matte och svenska och affärsjuridik, lite sådana. Och vad var företagsekonomi också. Så.
Men hur var det i Geist då? Har de inte så här, alltså nu jag jobbar i Föjs också och vi försöker ju ändå liksom säga att det är jätteviktigt med utbildning och hjälpa till, men du var ju i Geist under den tiden. Vad sa de för någonting?
Det är ju lite så, när jag skrev på för Geist där så lovade de det ena och det andra egentligen att
vad är det ena och det andra som de lovar?
De lovade att det skulle sitta en lärare uppe på Gaisgården, då var en träningsanläggning där uppe och skulle hjälpa de yngre. Även de hade ju några juniorer som var uppe och tränade med A-laget ibland och de skulle få hjälp också med skolan och skulle sitta där uppe och plugga istället för att då åka ner och till skolan där det kanske fanns 20 elever istället som skulle ha hjälp och det var en lärare. Så kanske vi kunde vara 5 stycken och få mycket mer hjälp, men jag såg ingen lärare uppe på Gaisgården någon gång.
Just nu vet jag att det är Kenneth Gustafsson, han är ju grymt smart och han sitter ju faktiskt och gör det nu. Det kanske var så att du kanske inte var så jätteintresserad att få den hjälpen.
Han hjälpte inte då heller.
Alltså, okay.
Jag såg ingenting och Jonas Lundén var kanske inte så sugen på
Jo, men som klubbdirektör så kanske du har lite andra
grejer. Men Kenneth Gustafsson, är skadad nu, han har mer tid nu. Det finns ju den att tänka på också.
Men på min tid när jag var i så var ju Lundén fotbolls- eller spelare också.
Ja, okej. Okay. Ja,
inte sportdirektör eller vad, chef eller vad han är.
Ja, precis. Nej, men vi kan väl försöka knyta upp ändå. Alltså, så som i USA så var de extremt hårda med att vi skulle ha bra betyg. Hade vi inte bra betyg fick vi inte spela. Men då spelade man för skolan så att de kunde ju kontrollera det på ett helt annat sätt. Men jag tycker verkligen att man som fotbollsförening ska vara väldigt tydlig och mån om sina spelare och att de sköt sin utbildning. För det är så få som kan livnära sig på fotbollen framöver.
Ja, det är det. Alltså det jag ångrar mest tycker jag nog ändå att jag inte läste mer om sig. Det är språk, va? Nu skulle man ha läst mycket mer. Det är väl det mest jag ångrar att jag inte läst på.
Men det fick du ju naturligt. Du kan både holländska och franska.
Ja, det är ju franska. Jag är hellre än bra kanske. Holländska går bra, men jag har aldrig läst holländska. Men jag var rätt bra språkare, tror jag. Jag tänkte säga det också. Den här läraren jag hade då som satte B på mig gymnastik när jag kom upp i realskolan som blev ett lilla A. Till slut i alla fall. Så att jag jobbade upp den biten. De andra betygen kan man prata tyst om. Vi hade tyska exempelvis. En lärarinna som sa hela tiden vi repeterar, så vi var väl en 20 avsnitt eller bakom parallellklassen. Och jag, till slut fick jag bara översätta från tyska till svenska. Inte åt andra hållet. Och engelska så om du pratar bra engelska så, men du måste skriva. Då skulle man skriva en uppsats på 90 tecken. Om man skrev då skrev så räknar man 88. Nej, nu orkar jag inte. Och satt man in is eller this eller där, vart som helst. Då var det mitt i. Det är klart att det inte... Det blir inget bra betyg om man inte har... Man har 90 tecken. Var det.
Ja, det var lite som dåtidens Twitter då. Med ja, att du 140 tecken idag.
Ja, kan man kallas för.
Kan man kallas för. Ja, det är bra. Jag drar en snabbisparitet med Kalle igen faktiskt. Jag måste bara ta den. Och det är precis på det ämnet att man har en kollega som är bra på gymnastik. Och han var ju oerhört duktig på att springa. Vi skulle springa terränglöpning där i. Och då visste jag att jag skulle få så mycket stryk. Så då skulle jag aldrig få högsta betyg i gymnastik. Så jag var tvungen att fejka en skada faktiskt. Men han satte ju faktiskt svensk rekord i terränglöpning. Den okay. 5 kilometer i skata. Och satt och jag sa det hade ju inte... Hade jag kommit 8 minuter efter, vet du, det hade inte gått. Vet du, då hade hon ju sänkt mig ner 2 minusbetyg.
Ja, det är mycket energi, Kalle Cornelis.
Ja, så är det.
God kul.
Övergångar, silly season. Själv var jag uppe här i, vad var det, igår, förrgår. Får man ju flyga upp, det är ju fram till 24.00 har ju Svenska fotbollsförbundet öppet. Och då, det är ganska roligt, då har de en lapp på dörren där. Med klockslag när folk kommer in och sådär. Så då hade jag Hammarby var före och någon annan var före. Och 2013 var jag där i alla fall och då fick jag skriva ÖIS och så mitt namn där. Och så, men då vet jag att Blåvitt var på väg upp och jag hade något rykte om att Gais var på väg också. Så alla, den dagen är ju jätteintressant där uppe. Men så är det ju med övergångar. Det kan gå fort och som i Blåvitt fall gick du på en dag. Vårat fall i ÖIS med Joakim Olausson från Häcken gick också på ett dygn. Så att, men nu ska vi prata andra övergångar. Det har hänt lite fler övergångar silly season där. Jag vet Blåvitt har ju kört 2 stycken.
Hamas Albeck är väl den som kom sist in från Stade Reims då, en inner mittfältare som är duktig offensiv också. Det offensiv mittfältare kan jag säga. Så att det är intressant att se. Han inte bara, jag tycker så är det silly season, alltså klubbarna har ju fel. Det är agenterna och spelarnas marknad. Oftast då så vill ju agenterna att de ska göra längre än ett halvår. Jag skulle tycka det är bra om de skriver från nu fram till slutet av säsong och ser hur det går. Men de skrev 2,5 år med den Mats Salbeck. Men de lägger på sig en kostnad då i så fall. Om de nu bottenlagen oftast då köper på sig spelare som de lägger fast för 2 år och så åker de ändå ut. Då ligger de kvar med den kostnaden en serie ner året efter och det är vansinnigt. Alltså. Så att det är mycket panikköp som händer under silly season tycker jag personligen.
Ja, det är ju intressant. Det är ju lite tidspress och det är ju lite sådär och så har man andra. Det är ganska många faktorer som ska till där som gör att det blir... Besluterna, alltså det gagnar ju verkligen agenterna.
Ja, men det är det hela tiden, det är agenterna och spelarna. Det är ingen tvekan om det. Rade Pritza kommer tillbaka till Helsingborg från Maccabi Tel Aviv. Det tycker jag är en mycket bra spelare. Han är uppe i ålder visserligen, men han spelar Jakob Orlov från Blån till Hammarby. Vi har ju Astrid Ajedarevic och var ju Helsingborg då från Standard Liège. Nu kommer han tillbaka då till Örebro. Han var ju i Norrköping innan han stack ut där. Så att det finns en del intressanta. Jag tycker personligen att AIK har gjort ett bra kap med Jos Højfeldt. Han var ju i AIK när han vann guld. Bland annat holländare som har varit i England och spelat. Sen tycker jag intressant att Häcken då har tagit en sydafrikan som utsett till sydafrikanska ligans bästa spelare. Till för Mahashamite heter han väl. Mittback.
En gång till.
Mahashamite.
Ja. Lära sig.
Och så, sen tycker jag ändå att Daniel Andersson gör ett bra jobb i Malmö när han tog Nikola Djurdjic på lån från Augsburg. Jag spelade för några år sedan i Helsingborg och han har visat redan då att det är en bra spelare och gjort viktiga mål för Malmö både i Champions League och i Allsvenskan.
Men han kostar lite, han måste ju kosta bra mycket va?
Han är på lån, ja. Det kan klart att kosta, men samtidigt, de har ju lite grann att ösa ur. Om de fick in sig att det var 270 miljoner förra året, och i och med att de har gått vidare nu och möter Celtic i 2 matcher för att kvala in till gruppspelet i Champions League, även om de får stryk där så spelar de ändå Euroleague. Och då är de garanterat i alla fall 55 miljoner, så det finns lite, de har lite ekonomiska muskler får jag säga i Malmö gentemot, och klyftan blir ju större efter den här säsongen. Eftersom de hänger sig vidare i Euroleague.
Joakim, ni är utsikten, silly season, det har det varit lugnt att se?
Ja, det har varit jättelugnt faktiskt. Ja. Vi tog in Emil Eliasson från Gais. Han bröt sitt kontrakt med Gais och gick till oss faktiskt. Ja.
Men lite lån har vi också.
Ja, vi har ju...
Ja, blåvittarna där, den är ju intressant, den nya regeln där, när man bara kan plocka in dem över dagen sådär.
Ja, nej men vi har ju tagit in Carl Bohm, Dyrestam junior då, Patrik. Och så har vi tagit in...
Edvardsen.
Ja, Edvardsen. De är unga och duktiga. Man märker på dem att de är ganska hungriga och så. Så det är bra med extra konkurrens i truppen och så. Så man märker verkligen på träningarna att det är lite tuffare och så här nu. Så det är bara bra att vi plockar in på lån från IFK också.
Ja, den intressanta regeln ser om fler klubbar kan utnyttja den faktiskt. Det, jag vet inte om det är fördel eller nackdel, men det...
Ja, men alltså, titta på Geist. De har haft en jättetrupp exempel. De har ju lånat ut en del spelare. De har släppt också sådant utsikt. Man kan inte ha så många spelare och avlöna så många spelare när ekonomin inte är bra. Så det gäller att tänka sig för faktiskt. Och de har ju tagit in en del också, Geist får vi säga. Så att det är tuffa tag och eller inte blir billigt när man tar spelare. De tog väl en brasse bland annat utifrån, men det var ju Andersson då som enligt tidningarna i alla fall sponsrade och betalade det här, lön eventuellt övergång. Det är ju rätt imponerande i så fall.
Ja, men det finns ju lite affärstänker det också. Jag menar, man får in spelare till Sverige som får göra matcher och så går de vidare, så får man, det finns alla möjliga konstiga klausuler där.
Jo, det finns det säkert, absolut. Det finns klausuler överallt. Det är en av de första lagen som hade någon klausul i kontraktet, tror jag, var Degerfors IF, min hemmaklubb. När jag gick till PSV då, så hade de en klausul i kontraktet. För jag kände att Åtvidaberg, det dröjde innan de fick ordning på pappret till PSV, så jag ringde upp Degerfors IF och fråga: är det något speciellt datum ni har om jag ska gå ut om när det gäller pengar som ni inte får pengar? Nej, så det var det inte då. Så jag tror de fick 125 000 1973. Det var ganska stort. Alltså, jag tror var de en av de första i Sverige som hade någon sån vidare köpsklausul inom Sverige, om man säger så.
Har du någon anekdot om din övergång? Du har inte gjort några övergångar har du gjort, men inte så mycket.
Jo, jag hade ju när jag skulle gå till Geis så satt man ju där och förhandlade sitt kontrakt och så här och
när pappa var med.
Ja, du var med.
Alltså,
och
var du där
och
förhandlade?
Oj.
Kanske inte var det.
Det var inte det smartaste draget. med tanke på att han bara vill läsa språk så.
Ja.
Ja, men jag har ju varit med ett tag så jag kunde lite grann. Så jag tror inte Jocke var så... Jag tyckte nog ganska bra.
Det ja, men det var okej, men jag tror vi skulle kunna mjölka ut lite till där.
Alltså, ja, det är ju intressanta situationer. Jag
men,
ju...
men sen så var det ju den här med att när jag skulle gå vidare då och Frölunda trodde ju de var överens med mig när jag skrev på för guys. När de läste det där och trodde de inte det var sant, för att vi hade tydligen skakat hand... På kontraktet som de hade lagt upp till mig, men då satt jag ju där själv och jag trodde inte, vi var ju ung och så här, tänkte inte efter någonting, och så hade vi tydligen skakat hand och var muntligen överens, men det var ingenting som var påskrivet.
Oj då. Var Bertil Kristiansson kvar då?
Nej.
Så tur var.
Jag kommer inte ihåg vad de hette där riktigt. Men de var inte så glada på mig efter det då, men det är lite skillnad på pengar mellan Geis och Frölunda då. Så.
Men fick inte du moderklubb Näset, är det ju, på i båda, kan man säga.
Ja, det får man ju.
Utbildningsbidrag
får man innan 23 och efter 23 är det solidaritetsersättning, har jag börjat läsa mig in på nu.
Ja, så Näset säkert för en liten...
Ja, Näset ska ju ha en del och så var det ju Frölunda skulle ha en del. Och. Mm. Så de får ju absolut lite pengar också, så det...
Jo, men det där är jättebra att modersklubbarna får pengar. Det tycker jag är fantastiskt.
Samtidigt som det kan bromsa väldigt många fotbollsspelare också.
Ja, det är ju lite så känsligt. Man brukar skriva undan de utbildningsbidragen ibland då. Om man går tillbaka till mindre klubbar i sin utveckling då. Det är ju bara om man går uppåt som det gynnar kanske.
Ja, vi skulle skriva på för Anderlecht 1977. Och då fanns det klausuler med också i det hela. Vi var nere och förhandlade, jag och Ingela, min mamma Pierre. Men det var en ungrare som var agent. Vi skulle få 150 000 gulden var det då för ett år. Det var kanske 300 000. Men då sa jag till min frugan då att nu säger vi 250 nu kommer ni. Och säger de ja då måste vi skriva på direkt. Kommer vi ner dit, sätter oss med Van der Stock, som är konstant Van der Stock, den store mannen i i Anlecht, och så säger vi, ja, 250 000. Ja, men 150 000 har agenten, så, ja, men det är 250 som gäller för ett år. Ja, men då säger han så här, du får ju en tredjedel av övergångssumman som PSV. Som PSV begär. Mm. Ja, men det har ju ingenting med det här att göra. Så, alltså det är en affär mellan mig och PSV. Mm. Så det tycker inte jag, de begärde 1 miljon gulden på mig. Jag skulle få 330 000. Gulden plus 150, så det var ju bra mycket pengar, men vi skulle ha 250. Och det var det nej. Och sen stack vi tillbaka till Eindhoven, och sista, då hade vi nästan bara packa för att flytta till Göteborg. Då kom jag, fick ett bud från Bayern München, det sista jag fick, men det var inte så. Men vad jag menar med det hela är att de klausuler som var mellan PSV med då, och då ska inte Anderlecht sitta och säga det, att du får ju det, att PSV har sagt det till dem, tycker jag är dåligt gjort av PSV.
Men jag förstod inte riktigt, för du säger ju då agent, alltså dels säger du att agenten skötte affären, men sen så att du förhandlar själv.
Han skötte, han hade kontakten mellan Anderlecht och mig då.
För det är ju därför du har agenten.
Ja, ja, men jag hade ingen agent, han var agent, det var han som letade för Anderlechts räkning.
Ja, men det ser man, ja, övergångar och sånt där, det har hänt mycket, och det finns många historier där som vi kan återkomma till. Hasse Backe till Finland. Det, har vi några kommentarer på det? Jocke, känner du Hasse Backe någonting?
Ja, han sitter där på
Viasat Sport.
Ja, det vet jag.
Det är det vi vet. Ja, jag kan bara att han har varit i New York.
Ja, han har haft
alla, jag vet mer om Hasse Backe.
Han har haft alla Stockholmsklubben, kan man säga.
Ja.
Han har varit assisterande tränare till Svennis i Mexico City, assisterande i Manchester City. Han är fantastiskt god kille, jag känner honom sedan juniortiden. Vi mötte AIK i en kvartsfinal på Stora Valla i junior SM. Och straffläggningen var det, jag vet att Hasse Backe satte sin och jag satte min, och vi vann till slut i alla fall. Jag tror den som missade heter Gary Ren och spelade högerback bland annat. Kjell Friman var med i AIK också. Sen jag tycker han, jag lanserade honom som förbundskapten innan Erik Hamrén kom, för jag tycker att den är
i Sverige.
Ja, det är en klok.
Och då har han bränt sitt skepp i Sverige kanske, när han gått Finland lite kanske.
Ja, det, nu blir det nog inte Sverige, det för tror jag inte. Han är uppe i 63 år, men jag tycker han är ju helt rätt, och han är en duktig taktiker. Jag ville också, har jag sagt, ett uttalande att Hamrén skulle ha tagit med sig Hasse Backe efter något år som taktiker, alltså ha som
Erik Hamrén kan ha lämna landslaget i alla fall, det kan vi.
Ja, det kan man inte säga. Vi får se hur det går i EM kvar, men lyckas de inte ta sig till EM så är det nog kört för Erik.
Men det är ju gött, det är två öjsare på platserna där uppe. Jag är uppe på kontoret nu och kikar lite, och det har gått för dagen tyvärr. Men det sitter ju både Hamrén och Albeck sitter ju bredvid varandra där.
Ja, en riktig öjsare i alla fall i Albeck, va.
Jo, men Hamrén var ju tränare i många år.
Så. Jo, det var han visserligen, men jag kallar han för öjsare eller ett tag, tycker jag.
Ja, okej. Det är kanske det. Vi kör lite allsvenskan också. Jättejämnt är det ju.
Fan, det är underbart.
Ja, efter det i Elfsborgs straff i 87 som de fick, som man kan diskutera. Men det är ju kul att det är jämnt.
Ja, var det 87, jag tror till och med det var på
tilläggstid. 97 menar
jag. Ja,
jag tänkte. Ja, sorry. 97 var det.
Ja, och det vet jag att han hade, alltså det blir mycket diskussioner om domarna nu också. Jag tror domarna får det jättetufft. Och det är lätt för oss som sitter och tittar på tv, vi får repris på repris och sitta och säga så var det. Det var ju naturligtvis en straff för Djurgården när Magura satt ut armen, den klockan, men det går så fruktansvärt fort, va. Men det blir en dramatisk avslutning, det kan vi ju säga. 3 lag på 38 poäng och så 2 på 36 och så Malmö lite efter det, och så att det ska bli spännande att se vilka som drar längsta strået. Jag tippade innan säsongen började, jag tippade Malmö, och jag tycker det ser så ut att de är på gång. Nu har de ju tunga möten mot Celtic och eventuellt i Euroleague, men det som de som överraskar mest är ju Norrköping, det måste jag ju säga. Men vi får se här, Blåvitt kan få det tungt. Det kan ju hända att han gör skillnaden, Mats Albeck som kommer in nu. För de behöver, det har jag ju tjatat om i väldigt många år, att de behöver ha en kreativ inre mittfältare. Vi får se om han är det. Den här Albeck.
Ja, så kan det vara. Det kan kanske avgöras. Men det blir en jätteintressant höst i alla fall. Vi tänkte kolla lite parfym här. Zlatan släpper sin parfym. Luktar gott.
Ja, ni kallar ni två för parfym. Jag kallar för rakvatten. Så.
Rakvatten. Då kallar jag dem här Old Spice. Är det rakvatten för mig. Men det...
ja, jag gjorde reklam en gång för många herrans år sedan för era herrparfym. Det var så där starkt när du tog det på kinden så brann det nästan. Det var alltså,
storsäljare då?
Ja, pappa Sigge fick ju en låda av mig.
Den men, har han kvar kanske?
Vet jag inte. Nej, men jo, det, som han gör reklam nu, väldigt mycket, väldigt bra reklam många gånger. Zlatan får vi ändå säga för Volvo och allt vad det är. Jag hade väl lite sådana reklamuppdrag på min tid också, bland annat GB-glass. Jag hade jag vill ha herrparfym. Alla stjärtars byxor, Avesta-byxan, jag och Lillbabs gjorde reklam för det. Så det var också,
vi har kvar någon handduk också, ja, lite, man har lite
möjlighet. Jag kvarvera, och så mittre har du någon fotboll.
Ja.
Nej, men det som min första grejen jag gjorde reklam för var ju fotbollsskor naturligtvis, och det var Kvick då. Fotbollsskor från holländsk också.
Men hade du, alltså Zlatan har ju en hel marknadsavdelning och PR, alltså det ser man ju på vilka uppdrag han väljer, och han gör ju väldigt bra lanseringar här och videor.
Ja, det är skillnad på pengar och skillnad på lansering och, som han har gjort också, så han är populär i hela världen får jag säga. Men jag hade Björn Bergen, en kille som jobbade med Kjell Johansson och Stellan Bengtsson också, hjälpte dem med PR-frågor. Så han hjälpte mig med det, för jag sa till honom, Björn, kan inte du hjälpa mig? Jag är alldeles för snäll när jag ska förhandla. Det är bättre att man knuffar fram någon annan som talar om hur bra man är. Man sitter där själv och skryter att man är så bra och värd så mycket pengar.
Ja, men det sitter du och gör det här ju.
Nej.
Edströmspoddens topp 3-lista. Topp 3 parfymer, vad har vi där? Jocke, du är ju faktiskt lite yngre där, så du behöver ju lukta gott för du ska ju träffa damen.
Ja, jag har en parfym som heter Terry Mugler.
Får
väldigt mycket beröm för den faktiskt.
Ja, det blir närgånget då.
Ja, det är bra.
Ja, det är härligt. Ja, härligt. När jag växte upp där så var det ju Fahrenheit som var den stora, men det var ju att alla luktar lika där. Det är ju så här hur man får en trend. Men just i dagsläget så har jag faktiskt Dolce & Gabbana The One som jag lägger in som min favorit.
Ja, jag kollade ju vad jag hade i skåpet hemma. Davidoff Cold Water.
Ja, den kommer jag ihåg. Alltså, den har ju funnits med. Jag kommer ihåg så starkt, för den köpte man på Stena Line-färgen.
Jag har mer än sån. Jean-Paul Gaultier.
Oj!
Den är med Torsson. Den är designen på flaskan. Så hittade jag också en Calvin Klein. CKB stod det, jag skrev till det på lappen.
Men det är inte du själv som har köpt någon av dem, va?
Jag köpte en, men den luktar surströmming. Den var inte så bra. Så
vilket är ditt val då? Du vet hur de luktar, eller har du liksom...
Jag har ju dåligt luktsinne, va?
Okay.
Så jag känner inte det. Men det är inga som springer ut, när jag kramar dem så springer de inte iväg i alla fall. Det är ganska hyfsat ändå.
Kan vi sammanfatta? Det var tur att du inte fick en Edströmsparfym när du var som hetast, eller Raffes.
Ja, det vet man aldrig. Det luktar säkert, luktar bra. Jag tänkte på Zlatan. Han är skadad nu alltså. Tyvärr, han har varit borta nu mot Lille. De vann ju ändå med 1-0. Jag tror de spelar med en man mindre och ett länge. Borta i nästa match också, när vi ser Ajax troligtvis. Och det är ju stundar ju EM kvar för Sverige. Det är, vi har 5 september Ryssland borta, 8 september Österrike hemma. Det är viktigt att Zlatan är med. Man kan klara sig utan Zlatan någon match, men i längden så funkar det inte. Så att vi hoppas att han frisknar till. Sverige är ju tvåa i gruppen efter Österrike. Österrike har 16 poäng, Sverige 12. Ryssland då 8 poäng. Så det gäller att komma tvåa, för då får man förhoppningsvis kvala vidare. Då, för att Österrike tror jag är bästa laget i gruppen. De har slagit Ryssland 2 gånger. Och ryssarna då, som har tappat på Moldavien hemma. Så att, det är viktiga matcher. Sverige har Ryssland-Sverige den 5 september. Sverige och Österrike 8 september. Sen är borta match mot Liechtenstein. Och avslutar hemma den 12 oktober mot Moldavien. Så det gäller att snå sig en pinne i Ryssland. Och även kryssa eller inte få stryk och Österrike. Och sen är Liechtenstein och Moldavien måste vi nog ta för att komma på andra plats. Vad är din fysiska status, Jocke? Du hade problem med ljumsken.
Jag har haft det i några veckor nu, men jag är tillbaka nu, så jag hoppas jag. Jag var spelat 30 minuter mot Ängelholm nu senast, så jag hoppas kunna få vara med och starta nästa match i alla fall.
Syrianska hemma på lördag den 15. Samtidigt har ÖIS sin premiärmatch den 15 hemma mot Lund, är det va?
Precis, nu, ja visst. Det är så, höstsäsongen drar igång för oss också. Vi kommer jaga Trelleborg hela vägen in i det sista. Och löser vi inte att ta dem, så är det en kvalplats som gäller för oss. Så att det ska bli jättekul att hänga på här i höst.
Men ni har fått in lite nytt folk och tappat någon också.
Ja, Ja, vi tappar ju Fredrik Andersson till Malmö och sen
målvakt.
Men sen så har vi fått in Alexander Vreback från Värnamo och vi har tagit in Robertino Klajcik från Ljungskile och även Olausson från Häcken här nu det sista.
Så ja, jag var ju faktiskt lite bulvan till Gryte får jag säga i söndags. För det var nämligen så att när vi kom hem från sommarstugan i Båstad så visade det sig att alla skjortor jag hade så hängde kvar i garderoben i Båstad. Så jag tänkte att jag tar en tur ner till Båstad fram och tillbaka på söndag. Samtidigt så gjorde jag lite nytta för ÖIS räkning. Jag fick åka in i Skummerslev och träffa Thomas, en styrelsemedlem i Värnamo.
Ja, jag skickar ju dig på lite uppdrag nu också, så är det ju.
Ja, och han fick skriva på papper.
Ja, men det blir ju så i kontraktstider så gäller det att det går fort. Så när du var på väg ner där och han var där så fick vi styra där och den andra kontraktet skrev jag på motorvägen på väg upp mot Smögen i Ljungskile där, så att det är snabba puckar.
Ja, det funkade bra. Mycket sympatisk kille denne Thomas också. Och Värnamo såg jag mot Guy senast och Värnamo såg väldigt bra ut i skillnad mot Geist och som, jag vet inte vad de höll på först, 1-0 efter 45 sekunder och sen var det, Värnamo var bra helt enkelt, passerade Geist där, så att de tror jag det blir svårt att för utsikten och Geist att passera då, för det gäller det för både utsikten och Geist och försöka undvika nedflyttning eller kvalplats.
Veckans avsnitt är slut. Vi kommer köra vidare under hösten och vi hoppas ni är med oss. Kommentarer tar vi gärna emot på Facebook-sidan Edströmspodden. Men tills vidare får ni ha en bra vecka.
Sen tycker jag att Jocke har rätt att beställa vilken musik han gör.
Vilken musik ska vi köra idag, Jocke?
Idag kör vi lite svensk hiphop. Några grabbar som är från Stockholm. Tjuvjakt med tandtråd.
Vad skönt! Då lyssnar vi på det. Tack för idag! Ha det gott!
Ha det gott! Hej, hej! Swagger like Obama, flow fatter than your mama. Always in the Volvo, never in a Honda. I get arrested every week for my killer flow and snorting coke from the tits of magazine centerfolds. I'm rap's only hope, in the lab blowing smoke, coke flow. Every time you hear it, you will overdose. Wake up drunk with a fat bitch in my bedroom. If I keep going like this, I'm probably dead soon. So high, I see a red moon. So drunk, I'm puking in the restroom. Spitting at reporters in the press room. Showing girls the dress room, then call it the undress room. Show me your tits! För varje seger som jag tar blir det något mindre viktigt som sist användbar. Kommer att göra bilden klar. När jag har passerat målet finns det inget kvar. För varje seger som jag tar blir det något mindre viktigt som sist användbar. Kommer att göra bilden klar. När jag har passerat målet. Tydligen stödde men ärligt talat, varför ska jag vara ödmjuk? Dricker rödkött på en vardag, ingen fara. Håller fanan högt som om det vore olympiska spelen. Jag fäller kroppen för dig utan att byta någon regel och plocka dem segern. Alltid vart så vart, jag inte går in på för mycket detaljer. Men jag kan säga med nacken, den börjar ta stryk från alla vunna medaljer. Du vet att jag alltid varit den bästa rapparen i staden. Troligtvis därför som jag klippt den bästa gussen här i staden. Bucklan i handen, jag håller den högt. Jag står på bispallen och känner mig störst. För segern är min och förlusten är din. Och jag firar med eld för att släcka min törst. Alltid gjort det på bästa vis. Vill du vara det vars, jag då testar vi. Du ställs mot den bästa, du fälls av den bästa. Jag går som på rest mot de flesta, ty. Varje seger som jag tar blir det något mindre viktigt som sist användbar. Kommer att göra bilden klar. När jag har passerat målet finns det inget kvar. För varje seger som jag tar blir det något mindre viktigt som sist användbar. Kommer att göra bilden klar. När jag har passerat målet finns det inget kvar.
Behöver inte presenteras för de vet mitt namn. Kämpar att tänja på gränserna när det kommer till micken. Eller när jag kommer med dicken. Brudarna faller som dominobrickor. Jag är aldrig på semester. Frågar hela Sverige. Arvid är den näste. Arvid är den bästa. Tostar för mig själv. Så vad hosten gör ikväll spelar ingen roll. Lever för mitt folk. Så länge mina boys har med rygg känner jag mig trygg. Och vännerna har betytt väldigt mycket. När jag spitt väldigt mycket. och till min där mamma för att de sitt väldigt mycket. Jag brukade paja jeans men det blev snyggt när de sydde. Och så länge hon älskar mig behöver ingen annan. Anna mamma stanna så ska du få se på jävla ranamma. Jag står längst fram i ett seget tåg. Jag kommer bli the one och det bettar jag min heder på. Ow! För varje seger som jag tar